Hej, Per här. Jag tänkte bara kort nämna att Stjärnbaneret har fått en systerpodd kallad Old Glory då, ett annat namn för Stjärnbaneret, alltså fanan. Det är en slags engelsk variant av podden som kommer att ha både snarlikt men också lite annorlunda innehåll. Det skulle ju vara himla kul om även den podden får lite lyssnare. Ni får gärna lyssna på den med, men framförallt så får ni gärna hjälpa mig att sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någon annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var bara det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då!
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness.
Now, we are engaged in a great civil war, testing that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.
And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.
I have a dream. My four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.
Hej och välkommen till Stjärnbaneret, en podcast om amerikansk historia med mig, Per Fjärdingby. Jag tänkte innan jag fortsätter serien här om afroamerikaners medborgarrättsrörelse och medborgarrättskamp. Jag vet att alla kanske inte riktigt uppskattar det här ämnet och vill att vi ska komma tillbaka till översiktsserien. Samtidigt har jag fått väldigt mycket positiv feedback från många som tyckte att det här är ju oerhört intressant. Så att det har väl också gjort att jag ville tömma ut ämnet ganska rejält. Och jag tänker också att det blir en fördel när jag sen fortsätter översiktsserien, att då kan jag ju liksom på något vis bara hänvisa tillbaka till det här, så är hela liksom medborgarrättsrörelsen och allt det som händer kring det då avklarat, så får man komma bli lite mer rakt på sak då, även om vi har även gjort lite Vietnamkrig och McCarthyism och sådär, så att det här kommer ju hjälpa översiktsserien framåt också istället för att bara hoppa in, för jag, om jag känner mig själv hade jag ju säkert vilja gått ändå lite grann på djupet kring just det här med medborgarrörelsen och afroamerikaners situation, som jag tycker ändå är en oerhört intressant aspekt utav USA, just det här svarta och vita USA, alltså inte bara svartvitt så, utan att det är ett land som har många ljusa och många mörka delar i sin historia helt enkelt. Tittar vi lite grann på vad som hände i förra avsnittet, så gjorde vi ju ett tydligt brott där liksom i historien, där man hade nått väldigt många framgångar inom medborgarrättsrörelsen då, sett den här medborgarrättslagstiftningen och lagstiftningen om rösträtt och sånt där som kom efter de här händelserna i Selma och Birmingham och så vidare. Men för avsnittet såg vi också att det ganska kort därefter så kom ju det här stora upploppet i Watts i Los Angeles, och sen så följer det av en hel del ytterligare upplopp, och många inser att afroamerikaner, även om man får rösträtt och att man bekämpar ner Jim Crow, så finns det mycket som återstår när det gäller fattigdom och ekonomi och bostadssegregering och många sådana saker då, så att säga. Så det här gör ju också kanske att många kanske tar till sig lite mer radikala teorier också bland afroamerikaner. Det tänkte jag vi skulle gå in på i dagens avsnitt. Ser man då mot bakgrund av alla de här upploppen som startar liksom med Watts och sen kommer framåt, och så hårdnar ju tonen i USA gällande rasfrågan då. Det rasistiska vita USA får ju lite så här, vad var det vi sa, feeling, och många börjar tycka att det räcker med medborgerliga rättigheter för svarta nu. Kräver man liksom ekonomiska förutsättningar och bidrag, så då blir det snarare någon form av ondskefull kommunism, och nu får man vara nöjda liksom, så att säga. Nu har man fått framgångar, that's it liksom. Men tonen hårdnar ju också bland afroamerikaner när man liksom hamnar allt längre efter i samhället och den amerikanska drömmen, så börjar det också liksom växa ett hat mot det vita samhället och det samhälle som liksom exkluderar dem. Och det här hatet tar sig ju då i uttryck att man både avskyr naturligtvis polisen och sådana saker, man börjar förakta det vita samhället och man tar liksom avstånd ifrån den här afroamerikanska medelklassen som man kanske ibland tycker har övergett dem när de har flyttat från innerstadsgettorna då, så att säga. Och ett resultat av den här lite hårdnande tonen och mer fokus på fattigdom, ekonomi och radikala teorier, det gör ju att många afroamerikaner börjar ta till sig då budskap från mer radikala ledare med kanske andra budskap än vad medborgarrättsrörelsens liksom mainstream ledare har fört fram då, till exempel Martin Luther King och så vidare då. För många av de här unga afroamerikanerna i innerstadsgetterna i de stora städerna i norra och västra USA, de känner ju liksom inte någon större samhörighet med medborgarrättsfokusens, eller medborgarrättsrörelsens liksom, ja, fokus och metoder och sådär. De är ju inte alls intresserade av SCLC då, alltså Southern Christian Leadership Conference, och Martin Luther Kings icke-våldsfilosofi och moderata hållning, och man har känner sig väldigt långt ifrån NAACP:s legala fokus då. Och istället då så föds det ju liksom en mer radikal och militant rörelse då. Och många av de här arga och frustrerade svarta börjar ju vända sig till de här alternativa rörelserna. Och en av de äldsta som vi inte har tagit upp än, men som skapas egentligen för länge sedan då, är ju då det som kallas för Nation of Islam, och dess ledare då Elijah Muhammad. Och Nation of Islam, NOI, är ju som sagt inget nytt, utan det formas ju liksom som en afroamerikansk islamistisk, kan man säga, lära som uppstod redan på 1930-talet. Och det är ju en religiös grupp från grunden då som erbjuder ett alternativ under då den här depressionen som var under 30-talet. För många som upplevde då att migrationen från södern till städerna i norr var traumatisk då, vi pratade om det här, The Great Migration. Och hemmahamn för den här rörelsen var först då staden Detroit, som hade drabbats väldigt hårt av depressionen då. Den som egentligen grundar Nation of Islam heter Wallace Ford Muhammad. Han började ju mixa en stor liksom mix av idéer då. Så han hämtar ju vissa idéer då från Koranens principer, från islam, och därav även namnet då. Men det finns också en hel del, skulle man kunna påstå, puritanska kristna inslag från Bibeln, och det finns ju en typ av afroamerikansk nationalism som kanske då Marcus Garvey egentligen hade stått för då egentligen. Så att det här blir liksom som ett litet hopkok av olika idéer då. Och den här Nation of Islam kallas ju ibland bara för The Black Muslims då. 1934 försvann den här Ford Muhammad lite spårlöst, och då är det en av hans lärjungar som tar över då. Han heter ursprungligen Elijah Robert Poole, men tar sig då namnet Elijah Muhammad då. Och när Muhammad tog över gruppen så var den ganska liten. Den består egentligen bara av 8000 personer då. Och det är en grupp som har lite svårt att få uppmärksamhet och så vidare. Får lite uppmärksamhet när Elijah Muhammad själv då vägrar tjänstgöra i militären under världskriget och får sitta i fängelse för sin vapenvägran och så vidare då. Men just den här fängelseperioden för Muhammad är lite formativ då, för när han kommer ut ur fängelse så flyttar han till Chicago och börjar sprida läran och öppnar upp en filial i Chicago. Och det är i fängelse som han inser att den grupp som kanske är mest mottaglig, om man säger, för de här idéerna är de allra fattigaste svarta då. Och kanske oftast om man har en brokig eller brottslig bakgrund då. Och när Muhammad börjar vända sig till de här grupperna, då, det är då som organisationen börjar växa lite snabbare då, så att säga. Och enligt Muhammads predikningar då, om man tittar till den ideologi som är skapad då, så hade svarta från varit då enligt hans teori jordens ursprungliga invånare som hade bott då längs Nilens dalgång i Afrika redan för 6000 år sedan. Sen är det då en galen magiker som kallas Jakob som hade då skapat vita människor, men det hade visat sig att de vita de var trubbelmakare och de hade därför då förvisats till Europa. Men därifrån så hade de vita börjat sprida sina onda läror och deras främsta brott historiskt var ju då förslavandet av svarta då, slavhandeln över Atlanten. Så svarta sågs av Nation of Islam som jordens ursprungliga goda invånare medan då vita sågs som en framkallad elak version då, så att säga. Och Muhammad menar att snart var tiden kommen då den här vita makten skulle ta slut och då svarta skulle återupptäcka sin historia och kultur. Och tills den dagen då anlände så uppmanar Muhammad afrikaamerikaner att göra vissa speciella saker då enligt läran då. Kan ägna sig, eller det kan vara till exempel att man inte ska använda tobak, inte ska ägna sig åt spel, inte dricka alkohol. Och heller faktiskt inte äta fläskkött som var en av grunderna i väldigt mycket av de svartas kost i södern då. Och Nation of Islam förde också vidare arvet då från Marcus Garvey som vi pratade tidigare om då, som skapade den svarta nationalisten då. Och Nation of Islam hade krav på att delar av södern skulle liksom bli en svart stat då. Och den här teologin eller principen eller vad man ska kalla det som Nation of Islam predikar tilltalade ju väldigt många fattiga svarta som var liksom i desperat behov av lite ökad självkänsla. Och i rörelsens inledning så var man då väldigt framgångsrika åt nu till fångar och narkotikaberoende och andra grupper då lite mer på samhällets botten får man säga. En orsak till att Nation of Islam ökar i antalet och i inflytande, det är de predikningar som en av de mer populära Black Muslims-ledarna stod för då. Och det är ju den som kanske blir mest känd då, Malcolm X. Malcolm X föddes ju egentligen som Malcolm Little och precis som många andra inom Nation of Islam så när han förkastar kristendomen för den här islamska läran så valde han också att förkasta det namn och den identitet som så att säga vita hade gett honom eller gett dem. Och det här är ju liksom en vanlig sak inom den här rörelsen att deras tidigare namn ansågs ju helt enkelt vara deras slavnamn och eftersom man härstammade från slavar och inte kände till sina familjenamn så antog man istället bara ett symboliskt X då och därför blev Malcolm Little därmed då Malcolm X. Malcolm föddes i Omaha, Nebraska, men växte upp i Lansing i Michigan och han fick tidigt uppleva faserna med att vara afroamerikan. Familjens hem brändes bland annat ner av Ku Klux Klan-terrorister och bara 2 år efter det så dog hans pappa påkörd av en spårvagn. Och det här var ju någonting som, även om det inte var något bestyrkt så trodde ju alltid Malcolm X att det rörde sig om ett mord och att hans pappa blivit mördad. Och till hans försvar kan man säga att det var ju ett ganska vanligt sätt faktiskt att mörda vissa svarta, att man knuffade dem framför spårvagnarna. Allt det här med pappans död blev lite för mycket för hans mor dessutom då som då läggs in på mentalsjukhus och i det läget så valde myndigheten att splittra upp då Malcolm och hans syskon på olika fosterhem. Och även i detta så trodde ju Malcolm att det främst liksom var myndigheten som hade klassificerat sin mamma som mentalt instabil då, alltså uppsåtligt bara för att förstöra henne utan att hon var det enligt honom. Efter att spenderat tid då i olika ungdomsanstalter så hoppade Malcolm av skolan i 8:e klass och flyttade hem till sin syster som då bodde i Boston. Och där lever han ett litet klassiskt gatuliv då med lite spel och droger och brott som koppleri och inbrott och så vidare. Ofta finns det bara en väg från ett sånt liv för de flesta då. Han dömdes 1946 till 10 års fängelse då. Och precis som Elijah Muhammad så förändrar den här fängelseperioden Malcolm X liv då eftersom han då just kom i kontakt med Nation of Islam och Elijah Muhammads predikningar. Och han blir alltså en typisk medlem i Nation of Islam så han byter bort sitt liv då som lite små gangster till och konverterar till det här Black Muslims. 1954 så blir Malcolm X predikant i Harlems tempel nummer 7 i New York då. Och där blev han väldigt snabbt en populär ledare och predikant och rekryterare då. Och att han är framgångsrik är inte så konstigt. Malcolm X var väldigt intelligent, väldigt vältalig och karismatisk. Han kunde föra ut sina budskap på ett engagerat och kraftfullt sätt. Han var ju väldigt skicklig i debatter och mötte oftast hyckleri med förakt och åtlöje. Och det är väldigt få av de andra medborgarrörelsens ledare som vågar ta en debatt med Malcolm X eftersom han är så en skicklig debattör då, så att säga. De känner att de blir förlöjligade ganska snabbt. Malcolm X skulle också bli den främsta afroamerikanska ledaren som kritiserade medborgarrörelsens taktik och filosofi då. Så på så vis så var han en stor inspirationskälla för det som kommer att bli Black Power efter 1965, som vi kommer komma tillbaka till snart då. Och på många sätt så var det naturligt då. Malcolm X kom ifrån gatan, inte från den här medelklassen som de flesta andra ledare kom ifrån, och han hade aldrig liksom varit medlem i någon av de här etablerade medborgarrättsorganisationerna. Så han avfärdade ju till exempel Martin Luther King och medborgarrättsrörelsens tro på icke-våld, civil olydnad och målet om rasintegrering. Att vägen framåt gick via broderlig kärlek mellan raserna, så som King väldigt ofta betonade. Ibland kan man tycka att Martin Luther King, man brukar framförallt framhålla hans icke-våldsfilosofi då, men ibland är det nästan det här kärleksbudskapet som är ännu större hos honom på något vis. Så det här budskapet om icke-våld och kärlek, det är ju en fullständig illusion och utopi enligt Malcolm X då. Och ett av, det är mycket citat man kan ta från Malcolm X då. I ett av sina tal säger han så här, till exempel: "The day of non-violent resistance is over. Revolution are never based upon love your enemy and pray for those who despitefully use you. And revolutions are never waged by singing we shall overcome. Revolutions are based on bloodshed." Så att han menar på liksom att det här är ju, det kommer aldrig leda någon vart. Det blir alldeles för lite revolution om man ska ha de här filosofierna då. Så han tycker liksom att Martin Luther Kings civila olydnad och icke-våld är både feg och ineffektiv, säger han då så att säga. I ett annat tal så säger han: "There is no such thing as a non-violent revolution. Whoever heard of a revolution where they lock arms beautiful singing we shall overcome. You don't do that in a revolution. You don't do any singing. You're too busy swinging." Så att han är bra, kraftfulla rimmande meningar så att säga. Och Malcolm X har motsatt sig också medborgarrörelsens målsättning att integrera raserna, i alla fall till en början då. Han säger: "No sane black man really wants integration. No sane white man really wants integration. No sane black man really believes that the white man ever will give the black man anything more than token integration. No, the only solution is complete separation from the white man." Så att här går ju också lite stick i stäv då. Och det är väl det som lite utpräglar, eller vad heter det, präglar både de mer radikala ledarna, men också just det här arvet från Marcus Garvey, som heller inte trodde på den här integrationen utan vill ha någon form av separat svart stat liksom, eller svart lösning då. Det var ju han bland annat som hade möten med Ku Klux Klan för att han tyckte att lösningen fanns inte i södern utan utanför södern, så därför kunde man samarbeta med klanen då till exempel. För Malcolm X så är ju liksom de här verktygen som medborgarrättsrörelsen använder då, sit-ins och protestmarscher och de här freedom rides i södern där, det blir liksom missriktade när det fanns en sån enorm fattigdom och elände i de stora innerstäderna i norr. Så att han tycker liksom att medborgarrättsrörelsen fokuserar på fel del av landet på fel sätt. Den här berömda marschen mot Washington som avslutas med Kings berömda I Have a Dream-tal kallar han till exempel för "a circus, a performance that beat anything Hollywood could ever do", säger han kring den då. Och marschen var ju enligt honom då bara en slags fars som organiserades av medborgarrättsrörelsen och president Kennedy för att just kunna hålla tillbaka mer radikala protester från den stora majoriteten av svarta då. På många sätt så blev ju Malcolm X den här rösten för många yngre afroamerikaner som ville ha något höra hans retorik i innerstädernas getton då. Han förstod fattiga afroamerikaners förakt både för det vita samhället och den svarta medelklassen som försökte skapa allianser med de här liberala vita då. Och hans sätt att öppet förelämpa vita och ovillkorliga liksom uppbackning av svartas intressen kom ju precis rätt i tiden då för en yngre afroamerikansk generation som precis i slutet på medborgarrörelsen började ifrågasätta de mer moderata ledarnas taktik då, som bidrog till en ökad stolthet över att helt enkelt vara svart då. Och i början av 60-talet så började media då intressera sig allt mer för Nation of Islam och den här vältaliga ledaren Malcolm X då. Och hans tuffa och skickliga retorik gjorde sig bra i media då. Många moderata medborgarrättsledare klagade över att media gav så stort utrymme till en person som de ansåg var radikal och presenterade en väldigt liten klick då.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com/ACAST. That's Burrow.com/ACAST. Burrow.com/ACAST.
I takt med att Malcolm X blir mer populär så ökar dock spänningarna mellan honom och Elijah Muhammad. Och Muhammad började bli avundsjuk på Malcolm X och ser sig själv lite grann hotad som den främsta ledaren inom Nation of Islam. Malcolm X på sin sida då, han börjar känna sig allt mer desillusionerad med Muhammads avståndstagande från politisk aktivism. Han blev också väldigt illa berörd av Muhammads sexuella relationer med unga kvinnor som gjorde att han lite grann tappade respekten för en man som tidigare liksom varit hans mentor och faders figur då. Och till slut går det så långt så att de börjar hamna väldigt i luven på varandra då. Och när Malcolm X då beskrev mordet på Kennedy som ett fall av när the chicken comes home to roost, alltså att Kennedy lite grann föll offer för samma våld som drabbade svarta, och kunde tolkas som att Malcolm X såg mordet på presidenten som positivt, så då väljer Muhammad helt enkelt att utnyttja den här kommentaren som en anledning eller en orsak att slänga ut Malcolm X från The Nation of Islam då. Och Malcolm X, han har kanske inte i slutändan någonting emot det här, utan han bildade då sin egen organisation kallad Muslim Mosque Incorporated. Baksidan då med det här är ju att, som vi kommer komma till, att de Mohammed fortfarande kommer att alltid ha haft lite ton i sidan på Malcolm, och det kommer ju också leda till hans död. Baksidan med Malcolm X liksom svingande kritik mot medborgarrörelsen och medborgarrörelsens liksom vita liberala allierade, det var ju att han, om man ska vara lite hård, egentligen aldrig erbjuder något tydligt alternativ då. Hans tal om någon slags våldsam revolution istället för icke-vålds civil olydnad var liksom inte ett praktiskt alternativ för afroamerikaner i USA. Och att inte integreras med det vita USA utan forma någon slags alternativt svart samhälle var ju också någonting som var lite orealistiskt och svårt. Och vad skulle det i så fall vara för typ av lösning då, så att säga. Och många afroamerikaner såg ingen annan lösning, att vi måste liksom hitta en sätt att integreras och bli en del av det amerikanska samhället snarare än att stå utanför det. Man kan också se en utveckling på Malcolm X, att han börjar sakta men säkert röra sig mer åt det moderata hållet med tiden. För med tiden så insåg han att det kanske är lätt att stå där i tryggheten i en citationstecken i svarta innerstäder i norr då, och förespråka en oerhört militant revolutionistisk hållning, samtidigt som bröder och systrar offrade sina liv faktiskt i medborgarrörelsen i Södern. Och förgäves försökte ju han då på slutet inom Nation of Islam få Elijah Muhammad att involvera organisationen i medborgarrörelsen. Malcolm X blir också väldigt påverkad av en pilgrimsresa som han gör 1964 till Mekka. Och där ser han ju då hur svarta och vita muslimer umgås och ber tillsammans. Och han börjar liksom mer och mer tvivla på det här budskapet om att alla vita var onda i grunden, alltså skapade i någon form av ondska, och att de inte gick att samarbeta med eller till och med leva ibland. Så att han fortsatte att predika sin svarta nationalism, men han tonar ner kritiken mot medborgarrättsrörelsens ledare och försöker istället börja samarbeta med dem då. Han skulle ju aldrig omvändas helt liksom till Kings icke-våldsfilosofi då, så att säga. Men vid ett tillfälle säger han till exempel så här: I don't think anyone expects a sheep to go into the den of the wolf and love the wolf, because the sheep would end up in the stomach of the wolf. Så han är inte för den icke-våldsfilosofin, men han tonar ner sitt budskap med att svarta har rätt att bara ta till våld om fredliga medel misslyckas då. Efter sin pilgrimsresan till Mecca så byter han namn egentligen till El Haji Malik El Shabazz och grundar då någonting som kallas för Organization for Afro-American Unity, som tog avstånd från Nation of Islams lära om att vita i grunden skapats som onda, så istället började liksom göra tydliga kopplingar till medborgarskampen i södern och kampen mot kolonialism i Afrika då. Och han menar att afroamerikaner inte bara skulle kräva grundläggande civila rättigheter utan istället kräva liksom mänskliga rättigheter så som FN definierar dem då. Även det här var ju ett tecken på att Malcolm X lite grann mjuknade upp då, för det här är ju lite av en repris av vad vissa inom NAACP försökte redan på 40-talet då, med W.E. Du Bois i spetsen, att betona den här internationella aspekten av FN och så vidare. Malcolm X skulle ju också räcka ut en försonande hand till medborgarrörelsen i slutet av sitt liv. När Harry Belafonte betalade Snicks aktiviteter så att de kunde göra en resa till Kenya, så hade ju Malcolm själv också rest dit och träffade dem, och både Snick-aktivisterna och Malcolm X insåg att de hade väldigt mycket gemensamt när de träffades. Snick var ju kanske den mest radikala utav de kända medborgarrättsrörelseorganisationerna, och Malcolm X inser att de tänker ganska lika nu här. Tillbaka i New York så fortsätter Malcolm att ha kontakter med Snick, och i februari 65 så bjuder Snick ner Malcolm X till Selma då för att hålla ett tal då. Inom Snick har man ju börjat tröttna lite på King och SCLC, så om inte annat så är det lite så provocerande att bjuda ner Malcolm X då för att hålla tal då i Selma, ni vet orten där man marscherar över den här Edmund Pettus Bridge och som var spiken i kistan för att få rösträtten till slut då. Malcolm X anlände ju till staden Selma då, samtidigt som King satt i fängelse, och lite nervöst så hälsades han välkommen av Kings fru istället, Coretta King. Och där lugnade ju Malcolm X honom och försäkrade henne att han är absolut inte kommit dit för att kritisera hennes man Martin, utan helt enkelt fördöma den här kampanjen i Selma, eller att inte fördöma den här kampanjen i Selma, utan att han är där helt enkelt för att stödja medborgarrörelsen, inte för att ställa till bekymmer då. Och han menar till exempel att that it might be easier for whites to accept Martins proposal after hearing me. Och det här var ju liksom nu har han insett också en viktig sak som han erbjöd, eftersom Malcolm X hela tiden uppfattades som en väldigt radikalt alternativ för vita, så blev ju oftast Martin Luther King och de andra i medborgarrörelsen mer, ska man säga, rumsrena och mer acceptabla att lyssna på, så att säga. Så att genom att erbjuda ett radikalt alternativ så kanske Malcolm X samtidigt bidrog till medborgarrörelsens framgångar då. Ifall Malcolm X verkligen hade kunnat bidra till medborgarrörelsen på lite längre sikt, det svaret får vi ju aldrig veta, eftersom han mördades den 21 februari, bara 3 veckor efter sitt tal i Selma då. Och det är den här konflikten mellan Malcolm X och Nation of Islam som eskalerar, även om de har gått separerade vägar då. Elijah Muhammad, han är liksom fortsatt arg på Malcolm och kan inte riktigt ge sig att Malcolm kommer undan, och Malcolm X var ju övertygad om att de planerade att mörda honom då, så att säga, och han har ju beväpnat sig liksom och skaffat livvakter och sånt där, och Malcolm X, när han förlorar en tvist om den lägenhet som han och familjen bodde i och som betalades av Nation of Islam, så ska han ju vräkas där, och det finns ju klassiska bilder när Malcolm X står i ett fönster med ett automatvapen beredd att försvara sin familj ifall det skulle hända någonting då. Men de tvingas flytta i alla fall eftersom det är någon som sätter eld på huset. När Malcolm X ska hålla ett tal i New York den 21 februari så uppstod lite tumult i publiken som avledde hans livvakters uppmärksamhet, och samtidigt så rusade fram 3 stycken män då. En som hoppar upp på scenen och skjuter Malcolm X i bröstet med ett avsågat hagelgevär, följt av 2 andra som hoppar upp och skjuter honom med 16 skott från pistoler då. Och det är 3 medlemmar från Nation of Islam som senare ska dömas för mordet, även om 2 av dem vidhöll att de var oskyldiga livet ut då, så att säga. När Malcolm X ska begravas så är det uppenbart vilken kändis han har blivit, och uppskattningsvis 15-30 000 personer kantrar Harlems gator för att hylla honom, och begravningen hade över 1 000 gäster, och många av medborgarrörelsens ledare närvara på den här begravningen, till exempel då Bayard Rustin och Andrew Young, John Lewis, James Farmer och James Foreman. En som inte delats här är Martin Luther King då. Så Malcolm X, han blev till slut bara 39 år gammal och lämnade oss sin fru och 6 döttrar efter sig då. Men efter sig lämnar han ju också ett väldigt stort ideologiskt arv, och det är ju nästan så att man kan säga att Malcolm X påverkar afroamerikaner nästan mer efter sin död än vad han hade gjort medan han levde då. Han blir ju verkligen en martyr då. Och en av de största orsakerna till det är ju att hans självbiografi kommer då, The Autobiography of Malcolm X, sammanställd då av den amerikanska författaren Alex Haley då, som baseras på omfattande intervjuer med Malcolm X då. Känner ni igen namnet Alex Haley, så är det ju han som skrev det kända verket Rötter, Roots. Den här självbiografin är ju en riktig klassiker än idag. Den är ju välskriven och övertygande och fängslande, och det är ju en av de viktigaste faktaböckerna i USAs historia, skulle man kunna säga. Malcolm X idéer och budskap i boken skulle ju leva vidare då och påverka mängder av yngre afroamerikanska ledare då, som började ta till sig det här begreppet Black Power som kommer nu här precis då. Om vita såg Black Power som ett hot, var det ju en ny väg framåt för svarta aktivister, och ingen kunde liksom personifiera det här mer än Malcolm X då, som den främsta ledaren. Han menar att USA är den vita mannens land och att det inte fanns någon plats för svarta. Svarta behövde skicka ett starkare budskap till vita, och svarta behövde möta våld med våld och inte längre vända andra kinden till då. Och när Black Power började ta fart på allvar hade han ju redan själv mördats då, men hans budskap liksom ekar ju kvar i den här nya generationen och manade ju på svarta att ta sitt öde i sina egna händer och inte bara be om eftergifter då, och att man dessutom då skulle känna stolthet i sin svarta hudfärg. Och det är ju det här som kommer att komma nu, för att parallellt med att Malcolm X blir uppmärksammad så sker det ju en radikalisering av vissa av medborgarrättsrörelsens grupper då, som är till exempel SNCC och CORE då. Och det kommer då att bli ett begrepp då som heter Black Power, som kommer leda till att nya radikala grupper uppstår då, så att säga. Tittar man tillbaka då så hade ju president Johnsons civilrättsliga lagstiftning varit stora framgångar. Samtidigt kände ju då många afroamerikaner frustration och bitterhet över att varken rösträtt eller förbud mot segregerade faciliteter och serviceinrättningar gjorde något för att egentligen minska de ökade klyftorna mellan svarta och vita i landet. Och många började tröttna på den här långsamma takten och att sitta fast i fattigdom då. Och i takt med innerstädernas upplopp så började också fler vita tveka till att fortsätta stötta medborgarrörelsens mål då. Att stödja fredliga demonstranter som slås blodiga av polis i södern var ju liksom lite lättare att känna sympati med jämfört med de här våldsamma upploppen som när man bränner ner och förstör hela kvarter i städer då. En hel del afroamerikaner, speciellt i den yngre generationen, började också tveka på om den här icke-våldsfilosofin och civil olydnad egentligen var rätt väg framåt då. Och inom de mer radikala organisationerna, lite mer mot vänsterflanken och på CORE och SNCC, så börjar ju allt fler överge den här gamla formen av medborgarrättskamp då. Bland annat så kom ju den här, fick ju King känna på det här i Chicago då, när han gör en kampanj där, att det kanske inte är riktigt där ett verktyg helt enkelt då. Och det är ju någon stolthet som börjar gro bland afroamerikanska ungdomar, och kulturen förändras då. En sån som John Lewis till exempel, som gick bort för inte så länge sedan och satt i kongressen och en stor ledare, han kunde ju exempelvis på några år i början av 60-talet se den här skillnaden mellan hur svarta klär sig, vilka frisyrer de hade, vilken musik de lyssnade på jämfört med innan 1960, och det började skapa sin mer distinkt afroamerikansk identitet, och det började bli allt lättare för den här svarta nationalismen att slå igenom som bland annat Nation of Islam stod för då. Och medborgarrörelsen hade ju inte varit enade ens från start, ska man ju komma ihåg, men de här olikheterna ökade ju också med tiden då. Inom SNCC hade det ju alltid funnits ett visst missnöje gentemot Martin Luther King och Southern Christian Leadership Conference. Många menar ju att inom SNCC föraktade ju liksom King för att bara dyka upp i olika städer för att ta på sig äran och uppmärksamheten och som en kändis och anordna någon stor protestmarsch för att sen då liksom lämna och låta de här lokala aktivisterna i SNCC kämpa vidare. Så att det var de som liksom gjorde grovjobbet och verkligen utsatte sig för livsfara, medan King gled in i lite högre säkerhet och tog åt sig äran då, så att säga. Och under den här Mississippi Freedom Summer som vi pratade om för något avsnitt sen, när man kämpar för att registrera afroamerikaner att rösta i Mississippi då, så hade ju Snick också fått uppleva ett enormt våld mot sina aktivister då, som verkligen hade brutit ner många psykiskt då, när man lever med det här mordhotet liksom, eller chansen att bli dödad när som helst liksom, så att säga. Det är klart att det får psykiska, att det skapar psykisk press då. Och i det här så hade ju då Snick upplevt mycket interna stridigheter. Många inom organisationen till exempel hade ju motsatt sig Robert Moses idé att hämta in vita studenter i kampen, eftersom han menar att det sänkte självförtroendet bland svarta studenter då, så att säga. Och efter den här Selma-marschen så börjar Snick förändras. Många inom organisationen var väldigt desillusionerade. Och i flera år hade man ju liksom stått i frontleden med olika medborgarrättsprotester i södern. Och många hade ju som sagt offrat väldigt mycket. Och rasismen i södern verkar nästan omöjlig att besegra då. Och allt fler börjar ifrågasätta målsättningen om att integreras med de här hopplöst rasistiska vita människorna då. Och de här våldsamheterna i Mississippi och Alabama har också gjort att många inom Snick börjar tvivla på den här taktiken att hålla sig till icke-våld och civil olydnad. Att var det verkligen bästa vägen framåt att utsätta sig själv för brutalt våld och samtidigt inte göra motstånd då? Var det inte bättre att beväpna sig och skydda sig då? Och det är ju många som då under de här kampanjerna i Mississippi faktiskt börjar beväpna sig och tänker att jag tänker inte offra mitt liv liksom, och är det någon som försöker så ska jag åtminstone bjuda på motstånd då. Så många inom Snick börjar ju också lyssna på Malcolm X och andra svarta nationalister då. Och en väldigt tydlig radikal svängning inom Snick inträffade ju i maj 1966 när organisationen bytte ledare då. Den tidigare ordföranden John Lewis då får kliva åt sidan. Och Lewis hade ju varit med att grundat Snick då efter de här sit-ins som pågick under 1960 då. Och han var ju en sann förespråkare för icke-våld och integrering och hade varit med på de här Freedom Rides och många olika tillfällen. Och även ställt upp i Martin Luther Kings protester även inte, när inte Snick stod bakom det. Men nu istället här 1966 så väljer man den 24-årige Stokely Carmichael till ordförande. Och Carmichael, så han var född i Trinidad men hade växt upp i New York och var utbildad på Howard University. Och den här Stokely Carmichael, som faktiskt gjorde ett besök i Sverige en gång, hade ju fått uppmärksamhet under våren 1965 när han hade lett en grupp av SNCC-aktivister i en sån här rösträttsregistreringskampanj i Lowndes County i Alabama, allmänt bara kallas för Bloody Lowndes. Och det här var ju ett av de värsta områdena i Alabama gällande rösträtt, och att ens prata om rösträtt för svarta var ett stort risktagande. I det här countet hade ju svarta generationer bott på mark ägd av vita, och om någon försökte rösta så jagades man bort illa kvickt och räktes. Medborgargarden åkte runt och sköt rätt in genom fönstren hos lokala svarta ledare om man försökte protestera mot ordningen då, så att säga. Så de vita demokraterna styrde ju helt om en strikt segregationspolitik, trots att 80% av befolkningen i Lowndes County var svarta då, så att säga. Carmichael och några andra SNCC-aktivister då, de riskerade sitt liv under ett år i Lowndes County och för att testa någonting väldigt radikalt. Och de förstod att rösträtt i sig är ju meningslöst att utnyttja om det inte finns något önskvärt alternativ att rösta på. Så de är så pass järva att de faktiskt skapar ett eget lokalt politiskt parti, Lowndes County Freedom Organization. Alabamas lagar krävde ju att alla partier hade någon form av symbol så att även analfabeter skulle kunna känna igen och rösta på ett parti då. Och demokraternas symbol i Lowndes hade alltid varit en vit tupp. Och Carmichael och de andra väljer då helt enkelt en svart panter som djur, som symbol då. Svarta pantrar finns i den här delen av södern, och man ansåg det var passande för det. Det är ett ganska fredligt djur, men om man försöker tränga den och stänga in den så slåss den för livet. Och det var ju lite grann symboliskt för vad man faktiskt höll på med som aktivist här också då. Och i början har ju aktivisterna väldigt svårt att få med sig lokalbefolkningen i sitt projekt, och många var ju med rätta livrädda för sina vita landägare som kontrollerade alla aspekter av deras liv då. Och de som tidigare satt sig upp mot systemet hade ju hamnat i ett dike död då. Men till slut så vinner man över befolkningen, och många trotsar modigt sina rädslor och registrerar sig och röstar då, även om de visste att det riskerade livet. Det nya partiet förlorar ändå valet, men budskapet var ju ändå tydligt. Afroamerikaner kommer inte låta sig skrämmas ifrån att rösta. Och åren som följde så tog vissa afroamerikanska kandidater hem segern i valet. med Stokely Carmichael som ledare för SNCC så började organisationen lite grann att förändras. Han hade tidigare stått bakom den här icke-våldsprincipen och målet med rasintegrering. Men efter 1964 så började hans syn, precis som många andra av de yngre inom SNCC, att lite radikaliseras. Så även om han hade stött den här icke-våldsprincipen så hade han egentligen aldrig kallat sig själv för pacifist. Han förespråkar våld och, som berättigat i vissa situationer och som självförsvar. Och under det här arbetet i Lowndes County hade han alltid burit på en pistol för att kunna försvara sig. Och med Carmichael så började SNCC förvandlas och röra sig i riktning mot svart nationalism. Då. Och han gjorde sig för det första av med många vita medarbetare i organisationens stab. Då. Också för att försöka renodla organisationen så att det bara var afroamerikaner. Och istället för att vara den här gräsrotsorganisationen som utförde aktioner av civil olydnad då, så som organisationen hade börjat med de här sit-ins då, så förvandlas SNCC till att bli mer av en mediafokuserad organisation som trummar ut en massa skarpa budskap och slogans. Och Carmichael själv försöker få mycket mediauppmärksamhet då, vilket ju också då gör att hans kritiker kallar honom för Star Michael. 1966 i samband med March Against Fear då, så var det ju uppenbart att den här tidigare formen av medborgarrättsaktion i Södern började nu ut i sanden, att splittringen i medborgarrättsrörelsen var ganska stor då, så att säga. Det är ju 1966 som James Meredith proklamerar att han ska göra en marsch ensam genom Mississippi för att visa att svarta inte skulle leva med rädsla i delstaten, och det kallar han för March Against Fear. Meredith är ju den här studenten som efter väldigt stora våldsamheter och protester från vita demonstranter blir den första svarta studenten vid University of Mississippi, All Miss som den brukar kallas, jag tror jag pratat om den tidigare i alla fall. Medborgarrättsrörelsen ställde sig inte bakom den här marschen, bland annat för att Meredith i en bok hade kritiserat flera av medborgarrättsrörelsens ledare då, och de misstänkte att marschen främst handlade om att marknadsföra boken då. Så Meredith genomförde den marschen själv, men han kom inte så långt. Den andra dagen så blev han helt enkelt allvarligt skadad efter att det skjutits tre skott av en full klanmedlem då. När det inträffade så bestämde sig medborgarrättsrörelsens organisation för att ändå tillsammans slutföra Meredith marsch åt honom som en åtgärd för att uppmärksamma rösträttsfrågan och våldet i södern då. Men man hade extremt svårt att komma överens då. SNCC ville ju förändra kampanjen och förbjuda vita aktivister från att delta. Dessutom så ville man anlita en slags paramilitär afroamerikansk grupp då, från Louisiana som kallas för The Deacons for Defense som säkerhetsstyrka då. Och de här kraven från SNCC var inte något som varken Roy Wilkins och NAACP eller Whitney Young och Urban League kunde godta, så de drar sig ur marschen då. CORE som också har bytt ledare till Floyd McKissick har också börjat radikaliseras på samma sätt som SNCC, så de går med på villkoren. Så kvar står Martin Luther King och SCLC och funderar på hur de ska göra då. Men de är ju måna om att försöka hålla liv i medborgarrättsrörelsen i södern och försökte de medla mellan radikala och moderata organisationer, så till slut går King med på att delta i marschen under förutsättningen då att vita inte förbjöds att delta. Det tyckte han var det absolut viktigaste att inte göra. Men däremot får han gå med på att man anlitar de här Deacons for Defense som säkerhetsvakter då. Så marschen genomförs och Carmichael går sida vid sida med sin med vännen Martin Luther King. Men det är ju väldigt uppenbart att de har glidit isär och att det fanns en splittring mellan King då, som fortfarande trodde på icke-våld och integration, och Carmichael som slagit in på en mer radikal inriktning. Carmichael var också jakt på en ny form av medborgarrättsrörelse, och lösningen kom ju lite grann när hans ena kollega Willie Ricks upptäckte att folk blev väldigt äggade i samband med samlingar och tal ifall man använde frasen Black Power som slogan då, istället för det som Martin Luther King hade inarbetat då, sloganen Freedom Now. Så istället för Freedom Now så säger man Black Power. Och efter att polisen skjutit tårgas på deltagare i marschen då i Mississippi så använde en arg och frustrerad Carmichael samma fras för själv då för första gången när han släpps ut ur fängelse efter att ha varit fängslad en stund då. Han säger då helt enkelt: The only way we're gonna stop them white men from whipping us is to take over. We've been saying freedom for 6 years and we ain't got nothing. What we're gonna start saying is now is black power. Och så får han igång publiken rejält och så börjar de ropa då black power om och om igen då. Så när SNCC på så vis tar sig an en mer aggressiv slogan så skulle ju då olikheterna inom medborgarrättsrörelsen verkligen befästas då. Och de här ropen på black power kom att egentligen helt överskugga alla andra aspekter med den här marschen i Mississippi. Och ibland brukar man säga att när det här Black Power uppstår som medborgarrörelsen går in i en liten annan typ av fas då, där kanske Malcolm X idéer blir viktigare än Martin Luther Kings idéer då. Men mer om det i nästa avsnitt. Tills dess får ni göra det bra. Hej då!
States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil.
And if the hippies and the yippies and the disruptors of the systems that Washington and Lincoln as presidents brought forth in this country will shut up and work within our free system of government, I will lower my voice.
If the impeachment provision in the Constitution of the United States will not reach the offenses charged here, then perhaps that 18th century Constitution should be abandoned to a 20th century paper shredder.
Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.